Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en fortsättning på förra veckans samtal med Kajsa Åkesdotter. Och vi fortsätter idag, Kajsa. Hej på dig!
Hej!
Välkommen igen!
Tack så mycket!
Men jag tänker på det här med begreppet informerat samtycke då.
Ja, just det.
Som är så viktigt i också vår patientsäkerhetslag.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Alltså jag tycker det är så himla spännande. För att patientlagen är ju något som vi som sjukvårdspersonal, alltså över alla yrkesgränser, ska egentligen, den ska ju sitta i vår benmärg.
Ja.
Den ska ju vara utgångspunkten för hur vi ger vård.
Mm.
Och informerat samtycke är ju en del av den.
Mm.
Så just att en person då som får vård ska ha fullkomlig information om ingreppet eller åtgärden. Mm. Valmöjligheter, finns det någon annan behandling kanske? Och har alltid rätt att dra tillbaka om jag vill vara med om det här eller inte.
Mm.
Så ser det ut. Det är den lag som vi lyder under i sjukvårdspersonal. Ute på golvet upplever jag att inte alla ens kan patientlagen. Att man har liksom glömt bort den. Och ställt de lokala riktlinjerna framför det här.
Just det.
Att det är viktigare att vi brukar ju alltid sätta infarter på alla här. Så att man kan ge venösa läkemedel om man skulle behöva. Och herregud vad hon föder. Hon kommer föda snart. Sätt en infart! Sätt en infart! Blir fokus. När någon ska föda. Och jag tänker att men skit i infarten. Hon föder nu.
Precis.
Så. Ja. Men då är man så uppe i. Jag ska göra rätt utifrån. Vad vårdriktlinjen säger här. Patientlagen säger inte att du ska sätta en infart. När hon precis föder. Men du försöker göra rätt. Som vårdpersonal. Vilket gör att en kvinna som då föder sitt barn. Ska dessutom bli fasthållen och få ett stasband runt handen och bli inkörd väldigt snabbt en infart i handen. När precis hennes största stund att möta sitt barn. För mig blir det en sån otrolig krock. Liksom. Men där upplever jag att vi behöver prata mycket mer om det här. För det är ju en fråga, vad är informerat samtycke i praktiken?
Just det.
Hur genomför vi det?
För jag kan uppleva ibland att det blir lite så här som att, jo men om någon säger, nej men jag vill inte ha den där infarten då, då har jag ju inte fått informerat samtycke, så. Men då börjar vårdpersonal säga, och fast då är det för att den här personen har inte förstått.
Nej, precis.
Så man ger sig inte förrän personen ger informerat samtycke, om du förstår vad jag menar.
Nej, och där har vi en så här övertalningsprincip. Att övertala någon till en åtgärd som jag vill göra. Och då kanske inte alltid vårdpersonen tittar på. Varför vill jag så otroligt gärna sätta den här infarten? I vissa fall kan det ju faktiskt vara för barnets liv.
Absolut.
Jag tänker att jag har aldrig mött någon förälder som i ett livsavgörande ögonblick skulle säga jag vill inte att ni gör det här för mitt barn.
Nej.
Inga föräldrar vill döda sina barn när de söker vård. Så att jag tänker att det är så onödigt att hamna i de diskussionerna. Utan att det är mycket mer att titta på sig själv.
Ja, precis.
Det här, jag brukar tänka så här, nu kanske vi ändå ska ta hål på hinnorna, kan jag tänka. Och sen tänker jag, varför tänker jag det? Varför skulle jag göra det då? Och liksom ha bra argument. I så fall. Inte bara, inte säga rakt ut i luften till mina kollegor. Jag tänker att jag nog ska ta hål på hinnorna. Ja, säger de. Helt oreflekterat liksom. Eller, alltså sådär. Att man hamnar i ett vad jag säger till varandra. Jag gör det. Gör det här.
Det blir bra så hon blir förlöst.
Ja, det blir bra så hon, så du har förlöst på ditt pass. Innan natten kommer.
Just det. Det blir bra förlöst.
Ja.
Ja, precis.
Utan att man tänker, varför skulle jag göra det? Vad innebär det för risker? För om jag tar hål på hinnorna så kommer inte bebisen ha samma skyddande atmosfär där inne.
Nej.
just det. Vilket vi kommer kanske få ett påverkat CTG. Mm. Mm. Vilket kommer göra att det kanske kommer göra aktiva åtgärder för det här barnet.
Mm.
Men det kanske aldrig ens var någon fara för barnet.
Mm.
Så precis. Kanske vi till slut gör ett akut snitt, vi säger, om vi går händelserna i förväg.
Ja,
och så kommer det ut ett levande barn och så säger vi, gud vad bra! Och så kan jag känna, var det det?
Ja,
var det så himla bra? Ja. Liksom? Att det var så risktänk.
Mm. Du, alla de här barnmorskorna som lyssnar nu och alla de här kvinnorna som lyssnar, alla som har på något sätt involverat och kommer i kontakt med förlossningsvård och som blir engagerade i det du pratar om. Du hade en bok här som jag tänker att du inte får missa och göra reklam för. Jag tänker att den låter som den skulle kunna ge mycket ny fokus.
Precis, det här är en bok som släpptes förra året. Som jag har varit med och korrekturläst. Det är Kristina Turner och Maria Bengtsson som hade bokrelease här i november. Den här boken heter Revolution i BB-fabriken.
Mm.
Hur du tar tillbaka makten över din kropp och föder friskt i ett sjukt system. De har ju utgått från evidens, från internationellt evidensläge. Och skrivit den här och jag tänker att det här är en av våra samtids viktigaste böcker om förlossningsvården. Jag skulle säga att den kommer djupt provocera säkert alla som läser den.
Mm.
Och provokation måste ju inte vara något dåligt.
Nej, verkligen
utan,
inte.
Det är också en möjlighet till
förändring.
Till förändring och utveckling.
Mm.
Jag tänker att det värsta som kan hända är väl om vi står stilla hela våra liv. Mm. Liksom, och inte blir provocerade eller inte det händer någonting.
Ja, verkligen.
Men den här boken är helt fantastisk. Så dels tänker jag att det är viktigt att ta upp de här frågorna och faktiskt kritisera. Ja, men varför ska man inte få kritisera och provocera? Det är ju otroligt viktigt, alltså vad kvinnorna säger. Vill vi ha det så? Är det så här vi vill ha det?
Mm.
Hur mycket värd är en kvinna? Hur värdefullt är det när hon föder barn?
Mm.
Och å andra sidan tänker jag att vi behöver ha en otrolig ödmjukhet inför oss själva. Mm. Vi som jobbar med de här frågorna. För det är inte lätta frågor.
Nej.
Det här är otroligt komplext. Mm. Och man står i sådana etiska dilemman som vår personal.
Verkligen.
Och vi kommer göra fel.
Mm.
Det är samma sak som att vi kommer göra fel som föräldrar. Och det gör också ont.
Mm.
Livet gör ont. Mm. Och när man väljer att bli barnmorska så väljer man ju att vara med om det mest, något av det mest intensiva och intima en människa är med om. Och det berör.
Mm.
Så jag tänker att vi behöver ha en otrolig ödmjukhet inför oss själva.
Mm.
Så att vi inte kritiserar oss själva för hårt heller.
Precis.
Utan vi är ju en del av vår kultur och våra generationer.
Absolut.
Hur långt vi har kommit.
Mm.
Men
Är det någonting annat som du skulle vilja lägga till här?
Det jag klurar på är ju att man har kommit olika långt på olika lärosäten och utbildningar också.
Mm.
Det finns ju vissa lärosäten i Sverige som liksom har workshops och utbildningar eller så här kurser om obstetriskt våld.
Ja.
Som integrerar det i utbildningarna för barnmorskor.
Mm.
Och det tycker jag är så himla bra. Så att man faktiskt när man kommer ut som barnmorska med och tänker, hur blev det nu? hur förhöll jag mig till informerat samtycke? För FN-rapporten jag var med om, där fokuserar ju den väldigt mycket på att den största bristen i en svensk kontext är just bristen eller avsaknaden av informerat samtycke.
Mm.
Saker händer med kvinnor som de inte ens är med om eller har fått ta ställning till. Så informerat samtycke är ju någonstans kontentan eller liksom kärnan just nu som vi har att jobba med, tänker
jag.
Och vissa lärosäten pratar ju inte alls om det här.
Mm.
Så att det är också hur det är att komma ut som ny barnmorska och jobba i detta. För du har ju också en utbildning som utbildar dig till att stå med kvinnan.
Mm.
Och sen kommer du ut i en förlossningsvård som har andra utmaningar.
Precis.
Och där du möter det.
Ja.
Och där du vill göra rätt och där du vill ha liksom goda relationer med dina kollegor och så vidare. Så hur gör man det här?
Mm.
Så det är ju på väg, tänker jag.
Det händer saker.
Uh-huh.
Jag tänker att det finns väldigt många personer som kommer in som patienter som inte själva ens vet att de har rätt att säga nej.
Nej, precis.
Det tror jag är ganska vanligt. Uh-huh. Jag vet ju personer som har känt sig oerhört skammade av barnmorskor eller andra kring sin vikt till exempel. Under mödravårdsperioden och som när jag har påtalat och sagt att fast du måste inte ställa dig på den där vågen.
Nej.
Du måste inte det. Och du måste, om du vill stå på vågen för att barnmorskan ska veta vikten så behöver du inte veta vikten.
Nej.
Den behöver inte säga det högt
Nej.
Till dig.
Precis.
Och att att även det här systemet fortgår ju också eftersom patientgruppen är inlärd i att vara efterföljsam och inte käfta emot, om du förstår vad jag menar.
Ja, men precis.
Så att det är kanske också så att vi märker lite att det börjar på gräsrotsnivå faktiskt hända saker, att människor börjar bli uppmärksamma på det här.
Ja, och det är ju svårt, tänker jag, om man inte har ord på vad är det jag har upplevt. Man kan ju, som många kvinnor efteråt, ha en så här jättejobbig upplevelse.
Mm.
Men på pappret såg allt bra ut.
Ja, just det.
På förlossningen, där är ju ofta en sån här att man inte alls känner igen sig i det som står i journalen.
Nej.
Och där har personalen gjort allt rätt.
Mm,
alla åtgärder är rätt. Men kvinnan lämnar sig i någon slags vakuum där hon är helt ensam. Ja. Kanske inte ens partner förstår.
Nej.
Men vadå, det gick bra liksom.
Mm, mm.
Och jag tänker, om man inte har ord för det här så kan man inte heller överföra vad man har varit med om.
Nej.
Och därför tänker jag ordets makt är så viktigt. Mm. Den här Kristina Marias bok är jätteviktig.
Mm.
Definitionen av obstetriskt våld. Att faktiskt sätta begrepp på det hela. Att titulera, att liksom kategorisera, skriva ut, benämna.
Mm.
Så att vi vet vad det är som händer.
Precis.
Och att jag som personal kan haja till.
Oj, just det.
Shit, hon kunde säga någonting här. Mm. Hon visste, hur ska jag göra med det då? Mm. Liksom, att man har ett nyfiket förhållningssätt.
Ja, och jag tänker att det här nyfikna förhållningssättet och att sätta in sig själv i någon slags självinsikt, vad det är, självmedvetenhet, vad det är man gör.
Mm.
Det tänker jag, som vi pratar om då, att barnmorskor kanske ibland tänker, men jag gör ju bara det som... Jag vill ju bara väl.
Ja.
Medans när jag har studerat mina psykoterapeututbildningar. Mm. Där har det varit en ständig påtalan om. Men du måste vara medveten om vilken makt du har.
Mm.
I ett terapirum. Mm. Vad du kan begå för våldshandlingar. För hothandlingar. För liksom skammande handlingar mot den här människan. Och det liksom ingår i den psykoterapeutiska arbetsrollen på ett helt annat sätt än i barnmorskeri.
Just det.
Så det är ju gött att höra att det faktiskt kommer in mer och mer på lärosätten också. Att vi behöver reflektera kring det vi gör. Mm.
Ja, och där tänker jag att problemet är ju att barnmorskor, alltså historiskt, är medicinskt kunniga.
Mm.
Man har inte en psykoterapiutbildning. Man har inte den här liksom utbildningen om psyket.
Mm.
Liksom, eller om fysiologin. Då, för det är ju psyket och fysiologin som jobbar tillsammans.
Mm.
Så där kan man liksom rättfärdiga sina handlingar ur ett medicinskt perspektiv. Mm. Och det är det som är grunden för vår utbildning och vårt utövande.
Just det. Mm.
Så att där tror jag också det är svårt för barnmorskor att...
Mm.
Jag ska in här.
Positionera sig.
Ja, men man ska in i ett födande som handlar om helt andra saker än vad man är utbildad i och än vad systemet jobbar med.
Mm. Just det.
Om man säger x antal, vi ser några decennier tillbaka i tiden, så gav man ju alla kvinnor lavemang och rakade alla, hade på dem OP-strumpor när de skulle föda barn.
Mm.
På vissa kliniker idag i Sverige får inte kvinnor äta under aktiv fas under förlossning, att man förvägrar någon att äta.
Mm.
Det har du ingen laglig rätt att göra på någon. Nej. Och det är sånt här som vi liksom invanda i, som man inte tänker på. Så det som är ett historiskt perspektiv som vi kan tänka, men gud, rakade de alla på riktigt? Gav de någon lavemang?
Mm.
Det är ju avskyvärt. Avskyvärda handlingar.
Vad kommer folk säga om 100 år om oss?
Ja, precis. Så jag tänker att man behöver komma från ett litet annat håll och tänka, vad är det egentligen som barnmorskeriet handlar om? Eller barnmorskeriet eller förlossningsvården, vad är vårt uppdrag? Och jag tänker att det är kvinnorna som ger oss uppdraget att vara med när de föder barn.
Mm.
Och då behöver man ha koll på, vad är barnafödande för någonting?
Mm.
Det är ju inte bara CTG och infarter och
lavemang.
Utan det är helt andra saker.
Mm. Men du, om vi då låter Kajsa Åkesdotter få drömma om framtiden.
Mm.
Hur önskar du att framtidens förlossningsvård ser ut?
Mm. Alltså jag önskar ju en förlossningsvård som är baserad på kvinnors villkor.
Mm.
Utifrån kvinnor.
Mm.
Att det är de som är med och bestämmer. Att det är de som är huvudpersonen. I förlossningssalen, i mödravården. Att det är ingen som någonsin ska fråga mig om jag får vända mig om eller inte.
Mm.
Eller inte veta om de måste stå på vågen eller inte.
Mm.
Utan att de vet sina rättigheter.
Just det.
Att det är de vi Att vi tänker att vi står i tjänst för dem, inte tvärtom.
Mm.
Då kommer vi behöva integrera hemfödslar i systemet. Mm. Vi kommer behöva integrera birth centers, alltså barnmorskeledda enheter. Mm. Vi kommer också behöva införa mycket mer kontinuerligt stöd. Mm. Att du som barnmorska följer din kvinna under graviditet, förlossning och eftervård.
Mm.
Något som ger ju fantastiska resultat som man har sett internationellt. Så där tycker jag också att det är någonting som vi...
Vi ligger efter där, vi är ett u-land faktiskt.
Det är lite pinsamt.
Det är ju som att vi tror inte att det fungerar. Och så fungerar det utmärkt på många platser i världen.
Precis. Mm. Men jag tänker att det krävs mer av oss. Vi måste förstå mer vad detta egentligen handlar om.
Mm.
Så.
Det jag verkligen tar med mig här, det är den här... Alltså det ibland får man så insikter som man vet att man hade innan, men som på något sätt kopplas ihop med andra saker. Och jag tänker den här insikten som blir så tydlig här, hur det här fysiologiska födandet som du beskriver, hur det är så beroende av den här tryggheten.
Mm.
Och hur då vi gör så mycket och hur förlossningsvården är uppbyggd på ett sånt sätt som faktiskt blir otryggt.
Yeah.
Och hur, det är bara det vi behöver lösa. Löser vi det så,
ja, precis.
Så följer vi det fysiologiska födandet.
Ja, och jag tänker att jag har haft otroligt mycket hjälp av att tänka det i en sexakt.
Ja,
alltså just det. I det här att det är ett sånt intimt space. Och om man tänker en sexakt där kvinnan aldrig njöt, där hon aldrig var trygg.
Nej.
Där hon aldrig fick orgasm, alltså under hela sitt liv.
Mm.
Om hon har fått 3 barn, aldrig haft det bra.
Nej.
Alltså, det skär ju hjärtat på en. Just. Och jag tänker att där någonstans, hur kärleksfull måste jag vara? Hur mycket kan vi göra för att en kvinna ska ha det så bra som vi vill att hon ska ha det under sitt sexliv?
Precis.
Så ska ju en kvinna få ha det när hon föder barn också.
Ja, absolut.
Där blir jag hjälpt ofta i mig själv när jag... När jag ska tänka om i en förlossningssammanhang. Hur jag ska agera.
Mm.
Så kan jag liksom sådär. Ska jag sätta en skalp nu? Eller så blir man stressad. Eller vad det är. Så bara. Nej. Den här bebisen kommer bara komma nu.
Mm.
Jag ska inte störa henne.
Nej.
Alltså gör man inte det. Och sen var så himla nöjd sen. Ja, när man liksom såhär. Gud vad skönt att hon fick det här.
Ja,
så det slipper bli någonting som hon har kvar.
Mm. Det hände något där i slutet. Jag vet inte riktigt.
Nej, jag vet inte vad det var. Nej. Någon bara kom och.
Alltså Kajsa, jag är så glad för att, dels att jag har lärt känna dig, för du är en person som är en förebild för mig på många sätt. Men också det här, ditt fantastiska sätt att tala kring det här, som slår bort alla fördomar om att barnmorskor som bryr sig om hemförlossningar och fysiologiskt födande, de är galna och inte evidensbaserade.
Ja.
Och de är egentligen bara så här, ja, inte vet jag...
Foliehattar.
Ja, exakt. Du visar på din gedigna kunskap och på det pålästa läge du har att du är inte alls emot att vi inte ska tänka risker, men vi ska inte överdriva riskerna.
Nej.
Och vi ska söka efter vad behöver kvinnor för trygghet, vad vill de själva ha för trygghet?
Mm.
Och det är så fint tycker jag.
Mm.
Jag vill verkligen tacka för att du kom med. Tack så jättemycket.
Tack själv, kära Hanna. Jättefint samtal. Tack
ha det så gott.
Detsamma. Hej.
Där lämnar vi samtalet med Kajsa. Och nu sitter jag här med min kära vän och kollega Leif Peifi. Hej.
Hejsan, hejsan.
Hej. Hur är det med dig?
Jo, tack. Det är hopp om livet, som man brukar säga.
Ja, precis. Mm. Härligt, härligt. Ja, vad har du för tankar sådär?
Ja, jag har ju lyssnat på detta med stor spänning och stor behållning. Och det är klart alltså, som man kan man ju lätt känna sig lite utanför. Att man inte
är sagt en
del av den här processen, men det är man ju egentligen.
Ja, ja.
Kajsa pratar ju där om också om de här patriarkala strukturerna.
Absolut.
Som... då den födande kvinnan utsätts för också.
Mm. Och som vi också alla är en del i. Faktiskt är en del i den feministiska tanken också. Ja.
Mm. Så det är liksom, hon betonar ju då att hon pratar om det på det kollektiva planet. Många män protesterar ju, enskilda män, att jag är inte sån, liksom, nej, att jag är inte, liksom, vill inte bli betraktad som en förtryckare eller någonting i den här stilen.
Mm.
Så att det är två skilda saker där.
Ja, och jag tycker det var en fin koppling där till när hon gjorde att det blir samma typ av strukturella problematik när då barnmorskor säger, men jag gör inte så. Mm. Jag är inte sån som utför det där. Och inte vågar ha ett helikopterperspektiv där vi kan se att vi är del av strukturer som faktiskt...
Ja. Och att det är den kollektiva aspekten och inte den individuella självklart, va? Sen är det klart att jag reflekterade ju lite grann när hon var inne på, det är en stor händelse i födsel.
Mm.
Och det är ju inte bara den födande kvinnan, det är ju faktiskt ofta då en partner, en man med i bilden.
Ja,
och det är ju så nu
den
också.
Den rollen har du ju haft i ett
visst att man ska vara med då, men alltså jag tänker ju tillbaka när jag var i den situationen och... Man kan ju rådna lätt. Alltså jag tycker att jag gjorde ingen större insats, som jag säger så.
Alltså, vad tänker du då?
Nej, alltså, ja. Man kände sig tafatt. Och liksom som fallen från skyarna. Där. Mm. Jag vet att barnmorskan sa till mig när jag satt där och försökte liksom stötta. Att, men Leif, alltså du är alldeles blek i ansiktet. Ja. Alltså, sätt dig där borta på stolen. Det här klarar vi.
Ja. Men ja, det var ju fint att barnmorskan såg att du inte verkade kanske må så bra just där då. Men samtidigt så är det ju viktigt att den som är med får vara inkluderad också.
Absolut, va? Man är ju inkluderad.
Ja, det blir... Och så sätter du det här så gör vi detta. Det kan man ju skoja om som du
ibland gör. Men många män kan ju också känna så här att oj, liksom att när man ser då liksom och ser liksom då kvinnan som har verkar och så där, va? Att tänka, hjälp liksom att jag är liksom skulden till det här.
Ja, just det. Det kan kännas så, ja.
Ja, kan känna en viss skuld där.
Ja, och då kan vi koppla det till det här brevet vi fick för en tid sedan som talade om det här med längtan att få ha barn eller inte.
Mm.
Och om vi då tänker att det före den här förlossningen, kanske och före graviditeten, har funnits en diskussion. Ska vi ha barn, ska vi inte? Mm. Och man har tyckt olika. Och säg att en av dem känner sig övertalad i det här.
Mm.
Då kan ju en sån här jobbig förlossningsupplevelse bli ganska... traumatisk på ett sätt.
Ja, visst,
alltså, och i alla fall ganska svår.
Då kommer det upp liksom, kanske de diskussionerna också man har haft innan.
Ja, visst. Ja. Så att det finns ju så många olika saker här som jag tycker är jättespännande. Men jag tycker också är viktigt, jag som möter personer och bearbetar trauman och svåra förlossningsupplevelser och hjälper patienter kring det, så kan jag ju tänka att det är ju också någonting som kanske skulle erbjudas ibland till partners. För att det är en fruktansvärt maktlös känsla att stå bredvid och kanske inte känna sig inkluderad.
Nej.
Och också vara rädd för vad är det som händer, vad är det som inte händer. De här svåra, snabba sakerna som händer kanske ibland då.
Mm.
Jag tänker att det...
Men på det hela tycker jag då att själva poängen i det som Kajsa Åkesdotter säger, va, det är ju den här samtyckestänket och att kvinnan och kvinnans behov liksom på något sätt ska stå i centrum.
Just det. Mm.
Och det kan jag tänka mig kanske många som vill diskutera på vilket sätt då.
Ja, just det.
För det handlar ju också om medicinsk kompetens och man sätter in åtgärder då som man upplever att de är nödvändiga. Men risken finns ju då också att man inte liksom på något sätt har en dialog med kvinnan som föder.
Ja. Och det är ju någonstans kommunikationen som är viktig här.
Ja.
Hur saker sägs, hur det informeras. Men jag tycker också det är viktigt det här som Kajsa pratade om, att barnmorskor behöver tränas på att tänka, när jag möter den här personen så kommer jag rakt in i en berättelse.
Ja.
Jag har inte med mig hela bagaget här. Om man då till exempel jobbar som hembarnmorska så kanske man har mer bagage med sig. Man vet mer om den här personen. Men på sjukhus så hoppar man rakt in i berättelsen.
Mm.
Och att då ha en ödmjukhet inför det, att jag vet inte varför den här personen beter sig på ett visst sätt eller verkar avstängd eller ledsen eller arg eller vad det nu kan vara. Utan det kan finnas så mycket förklaringar till det här i relationen och i upplevelser och livssituationer som den här personen har varit med om. Så barnmorskor behöver vara otroligt, det är ett sånt hantverk just för att det är så otroligt mycket att läsa av.
Inlyssnande och att man liksom på något sätt kan läsa av, som du säger, och hela tiden tänker, hur tänker den födande kvinnan här?
Och vad är det just den här personen behöver? Ja. Behöver den att jag backar lite, eller behöver den att jag går fram lite, behöver den bli buren på ett visst sätt eller så? Det är så viktigt.
Och samtidigt, om man säger den egna erfarenheten då, jag vet i de fallen då som jag varit med om det här, va, så har man ju haft en otrolig respekt för barnmorskan och hennes kunskap och hennes sätt att hantera det hela verkligen på ett proffsigt sätt. Va. Det är min erfarenhet att barnmorskorna är väldigt duktiga.
Jo, det är fint att du säger det. Jag tror också att det är så överlag, absolut. Men det är också viktigt att barnmorskor och den medicinska personal som är på förlossningsrum och inom förlossningsvården är medvetna om den makt de har i mötet. När en barnmorska säger, jag rekommenderar det här, då ska det mycket till för att man liksom bara ska stå där och blarra.
Ja, det är nog få som liksom ifrågasätter det, tror jag.
Ja, det är nog det. Och jag tänker att det är svårt att gå emot en sån, ett sånt uttalande från medicinska auktoriteter på något sätt. Så det,
och att man är i sånt utsatt läge.
Ja, och det är väl därför också det är så viktigt. Men jag är ju med i barnmorskornas etiska råd. Och det är så viktigt att reflektera kring det här. Vad är det etiskt att säga och inte säga? Och jag menar, det är viktigt som i vår podd. Vi har pratat om det till exempel, att vi inte har reklam i vår podd. Nej. För jag vill inte behöva göra reklam för att tjäna pengar.
Du skulle inte kunna tänka lite spelreklam. Nej, så att du får lite jobb
ja,
sen.
Just det. Nej, men fy vad fruktansvärt. Nej, men ja, det är ju lite så vi har resonerat. Ja. Att om vi då ska ha reklam här, då vill jag kunna stå för varje ord som sägs.
Ja, jag var ett grovt skämt naturligtvis.
Jo, jag vet, men det ligger någonting i det där skämtet. Ja. Och det är en sak att ha reklam då, men en annan sak att faktiskt reflektera över det jag förespråkar som kunnig här, som ansedd expert nu då, så väger det tungt.
Ja, verkligen.
Och då måste jag vara ödmjuk för det jag säger, och jag måste vara ödmjuk för hur det tas emot, tänker jag. Det är väldigt viktigt. Så ja, jag tänker att det är väldigt spännande detta, och att spännande att du kom med här lite mot slutet. Men du, nu så är det faktiskt så att nästa gång så gästas vi av en gäst som jag vet att du tycker väldigt mycket om.
Ja, Erika Solheim.
Ja, precis.
Ja, hon har ju varit med tidigare på
det. Hon har varit med tidigare, så då får vi
en klok
göra...
En människa.
Ja, precis, det är det verkligen. Då får vi göra som vi gjorde förra gången hon var där. Vi får sitta väldigt tätt, du och jag, vid en mick, och så får hon den här.
Jag får väl försöka stå ut med det.
Ja, du får stå ut med det, får du göra. Men du, jag tänker det är så spännande, för jag tror det blir lite så att hon kommer, och då avrundar vi lite det här samtalen kring graviditet och förlossningsvård. Ja. Just för nu i alla fall. Mm. Och hon är vice ordförande i Svenska barnmorskeförbundet. Mm. Så det ska bli spännande att höra vad hon har för reflektioner kring hur framtidens förlossningsvård kan se ut. Mm. Men tack för detta, Leif.
Ja, tack ska du ha.
Ha det så gott.
Tack.
Hej, hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson, och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.